Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Och sen nästan ta en sån här sen.
Nu rullar vi.
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram ut över taken. Like a raven. It's time to get this party blazing.
Gott folk, vad roligt att ni är med oss en vecka till. Idag så tittar jag på en iPad. Sara har bytt iPad. Så att äntligen har jag för första gången i mitt liv fått en iPad. Alltså blivit en över i familjen. Jag har aldrig haft en iPad. Har du haft en iPad?
Nej.
Mina
nej,
barn har haft en iPad. Nej. Sara har haft iPad.
Jag har aldrig köpt någon iPad heller.
Men alltså, jag har inte ställt in den till mig än. Så det är fortfarande Saras inställning. Det gjorde att jag kunde helt fritt kolla på hennes bilder. Och så kollar jag på bilder från poddens begynnelse.
Aha.
Alltså när mina barn var pyttesmå.
Just det.
Och du vet så här, det är så jävla roligt att det finns filmklipp. Förut så kanske det ändå var så att man hade diabildsvisning hemma en gång per år och tittade igenom vad man hade liksom, eller kolla på VHS. Brukade vi göra på julen. Nu gör man inte det. Jag har inte ens varit medveten om att vi har en massa filmklipp när typ Iris sjunger Björnen sover eller står på papperskorgen på lekplatsen och säger välkommen till min teater! Och såna grejer.
Men det är ju kanon ju, du som brukar säga att du saknar tvååringen Iris.
Men man kan ju, jag tänkte precis på det, men man kan ju liksom inte stilla den saknaden riktigt, utan den, det är ju som att äta en jävligt smarrig amysbush när man är vrålhungrig.
Just det. Hörru, jag fick ett mejl från en kille som tyckte det var trevligt att det kluckade med isbitar när jag drack gin och tonic för några veckor sedan.
Okej.
Tror att det är lika trevligt om jag...
Nej! Det där, jag klippte den när du hade... Nej!
Du tror inte att de gillar det lika mycket?
Jag klippte en podd före sommaruppehållet
när jag bara, vad i helvete är det för vidrigt ljud? Och då var det en sån här, som du har nu också, en sprutvattenflaska. Du sprutade in i munnen. Särskilt, alltså det var flera så här känsliga ögonblick när du kände dig typ så här arg. Mm. Du blev arg på mig någon gång. Bara, öst in i munnen. Okay. Du blev liksom skamsen. Alltså det var någon
jävla... Ska jag tolka det som att du inte tror?
Alltså jag tolkar det som att det var bra att du själv sa till. För att det är ett hemskt ljud.
Okay. Mm.
Men verkligen isbitar håller jag med dig om. Superhärligt.
Ja, bra. Så ta med bra. Du gick igång på det här, det märkte jag. Det var kul.
Det var så roligt för att jag hade glömt. Jag tänkte då så där måste jag ta upp.
Bra.
För det får bara inte hända igen. En annan sak som jag vill ta upp. Det är att...
Nej, men det är Amin Bush. Du måste ju avsluta det resonemanget.
Nej, men det var bara
det. Var klart.
Ja, alltså att det är underbart att vältra sig i det, och det är väldigt gott med en mysbors när man är brålhungrig. Men man kommer inte stilla suget.
Nej, okej, okay, jag fattar. Mm.
Utan det finns kvar, men det är jättekul att titta på. Så det ägnar jag lite delar av morgonen åt. Men jo, det jag tänkte säga var att du vet att barnen har ju börjat i skolor. Och det har ju dina gjort också, ja. Förskolor och sånt där.
Det stämmer.
Då har det varit en situation... Jag tycker att det har gått bra för Rut i det att hon har varit väldigt glad hon har gått dit och sådär. Men det har varit en situation som är väldigt vanlig. Jag tror många föräldrar känner igen. Och det är att Rut har velat leka med två tjejer som har lekt med varandra.
Ja, just det.
Och det har framförallt vänt sig till den andra tjejen som... Eller det är väl en av de här två tjejerna som har varit mest tongivande eller som har varit beslutsfattaren. Mm. Så har Rut liksom frågat, ska vi leka? Och så har hon sagt, nej det går inte. Vi leker ju tillsammans nu. Eller någon helt ensam. Nej, men jag ska leka med min andra kompis en stund. Så tyvärr.
Är det alltså i skolan pratar vi om det?
Exakt. Mm. Och det har ju känts bekymmersamt. Mm. Alltså det har inte varit så här någon stor katastrof förut. För hon har väl haft andra att leka med. Men ändå, hon har varit sugen att leka med dem. Och det har liksom så här påverkat hennes dag negativt. Plus att man blir ju sugen på det man inte får. Så hon har väl blivit extra sugen på att leka med de här flickorna. Och då har jag liksom sagt att... då börjar man hamna i det här, så här, ska man prata med föräldrarna?
Okej. Okay.
Den ena tjejens föräldrar känner vi. Så då har jag funderat på om man ska ta upp det med dem.
Uh-huh.
Typ så här, hur kan vi lösa det här så att alla känner sig med och sådär.
Mm.
Jag tycker den är väldigt svår. Å ena sidan så här, man kanske skulle kunna lösa det så, men å andra sidan så är det så här, barn... Det är vidrigt om någon väljer bort mitt barn. Men samtidigt så kanske man ska ha rätt att välja bort...
Ja, men vad tänker man ska hända? För att det är ju en dubbel grej ju, att man, vuxenvärlden säger ju alltid att alla ska vara med. Mm. Alla ska få vara med. Man ska leka tillsammans. Sen så vet man själv som vuxen att det är ju... Man trivs ju inte med alla människor. Alltså, problemet är väl när det blir...
Säger du att de inte trivs med mitt barn, din jävla? Ja, men... Du ska ha en sån här sprutflask och spruta in i munnen.
Nej, men det är ju jävligt svårt ju att... För att om man kommer in... Tänk dig själv när du var barn. Ja. Och sen så var det så här... Det kom det någon som där det var vuxenvärlden tvingade en att leka med. Jag minns när jag fyllde 10 år. Då var det... hade jag ett kalas. Och sen så kom jag ihåg att vi lekte skitroligt. Jag tänkte inte mer på det. Vi hade bara kul. Men sen så kom den mamma och bara... Nu känner sig bla 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 utanför här. Han får inte vara med och leka eller någonting. Och jag hade ju ingen aning om någonting. Alltså att han var utanför. Och det blev bara en jättekonstig påtvingad situation för alla inblandade. Och det blev ganska stelt och märkligt. Så att... Man hjälper väl kanske inte barnet i fråga. Förstår jag menar? För det blir ju barnet
det
blir då...
en stor risk. Sen, alltså det finns många olika sidor av det här. Alltså på ett sätt så är det så att det var ju tråkigt för den här pojken då som tvingades in i er lek.
Ja.
Att han kände sig väl som... Alltså han blev någon slags bondoffer. Men det var väl en viktig läxa som du och dina kompisar lärde sig. Alltså som man måste kunna som vuxen sen. Att, ja, då hittar man väl smidiga sätt att välja bort umgänge. Men liksom på en mingelfest som vuxen så kan man liksom inte gadda ihop sig 3 personer och...
Nej.
Ignorera... en annan person.
Men det här är jävligt, liksom. Jävligt spännande. Vi ska fastna i det där. Vi ska gå vidare det. Men jag vill bara lite... För jag har ju varit på en sån här mingelresa nu precis. Och då har jag tänkt ganska mycket på det här med hur folk umgås när man inte känner varandra.
Ja.
Men det är ju en annan sak än alltså om man tänker sig i skolan när det är ens nära vänner eller arbetskamrater eller vad är skolan? Skolan är ju så speciell för att det är ju massa människor från massa olika ställen som tvingas ihop liksom. Men det är ju svårt alltså.
Nej, för jag tror att om man tar upp det med föräldrarna såklart på ett väldigt vänligt sätt så kan det bli två utfall. Alltså det kan dels bli så här att barnen får tänka efter sig. Kan man inte leka? Jo, men det kanske man kan. Det kanske vi kan pröva så funkar det jättebra.
Ja.
Som så här, det var någon, en tjej på Ruts avdelning på förskolan som de hade aldrig lekt någonsin. Och sen så föreslog någon ovanifrån att de skulle gå hem till varandra. Och sen så lekte de hur mycket som helst.
Mm.
De hade liksom sagt så här att men vi kan inte leka med varandra, men det gick jättebra. Fast det behövdes ändå en liksom varsam hand från vuxenvärlden som visade dem att de kunde det.
Alltså, ja.
Barn inte alltid vet sitt eget bästa, utan de behöver kanske guidas lite. Såklart inte så här, du din jävel, du får inte säga nej till någon, utan så här, pröva så här.
Men då är, det här resonemanget som vi haft tidigare när vi pratat om att det var framförallt med Iris för några år sedan när vi pratade om vad man vill göra med högerhanden och vad man gör med vänsterhanden i sin uppfostran.
Ja.
Alltså att man, då pratade vi väl om typ jämställdhet och könsroller. Hur var det? Man vill att ens barn ska passa in,
ja, just det, precis.
Men samtidigt så vill man förändra samhället, ja. Typ. Alltså till det bättre.
Mm.
Och här... Det här är ju svårt, för det här är ju så här, en generell grej i skolan. Alltså så här, alla ska få med, det ska vara mysig stämning och man liksom ska bjuda in. I det här specifika fallet när det är två personer som då uppenbarligen trivs bättre och inte låter en tredje vara med. Fan vad svårt det här är, tycker jag. Alltså hur man ska hantera det.
Men sen var det också...
Men jag tycker inte du ska kontakta föräldrarna. Det tycker jag känns märkligt.
Du kommer snart få veta vad jag har gjort.
Ja, alltså, okej, okay, det finns en. Du har gjort det.
Ja.
Spännande.
Nej, men sen var det inte bara... Alltså sen så blev det liksom så här... Att den här flickan då använde också... olika svepskäl för att slippa vara med Rut, upplevde Rut. Jag har ju själv inte sett det.
Typ
så här, nej, men vi kan inte leka för jag ska söka upp min syrra som är här på gården någonstans.
Okay.
Fast den märkte Rut att hon inte alls sökt upp syrran utan hon gick och lekte med någon annan eller sådär. Så att Rut var inte superledsen över det här utan mer liksom förundrad. Och så här, hur ska jag göra för att leka med den här personen? Och jag funderade på så här, alltså jag ville väldigt ogärna kontakta någon förälder. Dels för att jag är liksom konflikt rädd och dels också för att det känns som att det kan få motsatt resultat. Det är viktigt tror jag så att barn själva får känna in stämningar. För att det kan, alltså man vill inte heller vara den föräldern som säger så här, men gå och lek med dem. Du har liksom tittat på din skärm för mycket. Gå ner till barnen där på gatan och lek. Och sen så är det så att barnet känner sig liksom helt utanför för att de har någon grej där och barnet inte önskat. Så trycker man in barnet i något sammanhang som den här utfrysta bondofferkillen.
Mm.
Det vill man undvika till varje pris. Så att jag kom på något, tyckte jag, ganska snillrikt. Alltså ungefär som du vet så här, den gamla tidens pappor sa så här, slå tillbaka!
Okej.
Okay. Du vet att
jag vet precis.
Inte så här, gå och säga till någon vuxen. Mm. För då vet man liksom att då är man ju screwed for life. Utan man ska slå tillbaka jävligt hårt.
Mm.
Så kände jag mig när jag sa till Rut så här. Rut, pröva att inte fråga. Fråga inte om ni ska leka överhuvudtaget. Och liksom, vänd inte till de två flickorna. Alls. Fråga inte. Sen tänkte jag inte mer på det. Sen när jag gick och hämtade Rut i skolan den dagen så sa den flickan, snälla kan jag få komma hem till Rut idag? Kan jag få komma hem till Rut? Snälla kan jag få komma hem till Rut? Och så sa jag, hennes pappa var med. Så det funkade väldigt bra. Och så sa jag att...
Nej, det går inte.
Nej, men jag sa så här, fan, du vet, man har lite planer. Och jag sa så här, tyvärr, vi måste ha lite framförhållning. För att ja, det känns som min hjärna blir mos, om jag sa till den här flickan. Om jag inte får förbereda mig mentalt på saker.
Mm.
Ska vi ta det imorgon? Då sa hennes pappa att imorgon kommer hennes den här andra kompisen här. Men då kan ju Rut också komma, så kan de vara de tre.
Mm.
Jag bara, ej förresten, det går skitbra att hon kommer hem till oss idag.
Okay.
För då såg jag chansen liksom. Alltså, då insåg jag att jag måste knipa det här tillfället. Och då lekte de supermycket. Och när den här tjejen gick på toan och vi satt och käkade, så viskade du till mig så här: din plan funkade, pappa. Hon kom och frågade om vi skulle leka redan på lunchrasten. Hon har velat leka hela tiden sen. så lekte de skitmycket. Och hon ställde till världens scen när hennes pappa kom och skulle hämta henne. Hon ville stanna. Och sen nästa dag så den här, hennes bästa kompis följde inte med, för de fick några andra planer.
Mm-hmm.
Så Rut gick hem till henne och lekte. Så de lekte på tur man hand 2 dagar på raken.
Men hur, den här andra, får hon vara med nu, den tredje tjejen? Eller
nej,
hon
nu har jag sagt att frys the fuck ut henne, för att det är för, liksom, tre, det kommer aldrig gå, ja, ändå. Ja. Och så att det finns plats för 2 och du ska vara en av dem, Rut.
Mm.
Frys ut. Frys Rut. Nej, jag skojar.
Gjorde du?
Det gjorde jag. Mm. Nej, men jag tror det kommer funka jättebra. Mm. Fast de har ju en viss erfarenhet av att leka, så att det är väl fortfarande ett ganska skört bygge. Men jag tänker mig att så här, Jan Eliasson, som var på TV en dag när den här iranska snubben kom till Sverige.
Mm.
Så de känner varandra, känner alla, han kör sin diplomati, han är så himla trevlig så här. Det känns som han borde gå i pension snart. Han är ju född upp 45. Eller?
Ja, men det är väl en tradition där. Jag tänker Sverker Åström var ju verksam.
Jag menar, då någon gång måste han ju lämna över till mig.
Jag tror, ja, du menar så?
Ja, alltså det känns som att det här borde väl ändå kvalificera mig för de toppjobben inom diplomatin.
Men det här är ganska spännande. För jag vet ju att du har ju haft en del tankar och planer kring och funderingar kring vad du ska göra i fortsättningen. Så mm. Då kanske ska bli toppdiplomat då?
Ja, jag kan slänga in det. Vill du att jag ska berätta om mina tankar kring det?
Ja, hemskt gärna. Det var ju en så snygg övergång.
Ja, verkligen.
Om jag får se det själv alltså.
Ja, det var fantastiskt.
Ja.
Nej, men... Ångesten har kommit verkligen tillbaka.
Ja, det är ju samma förra hösten också ju.
Ja, precis. Alltså jag tycker det är ganska lätt att vara ångestfri på sommaren. För att på sommaren så är det ju okej att bara liksom slå dank. Och,
men våren då? Du var inte så ångestriden i våras heller. Det var ju förra hösten.
Nej, men i våras hade jag ändå ett ganska nytt jobb.
Ja, Sverige springer prillen tänker du?
Ja,
eller?
Precis. Ja. Och nu är inte det så nytt längre.
Ah, okay.
Nej, för ångesten är, vad fan ska jag göra med mitt liv?
Mm. Det var ju
vad
samma.
I helvete ska jag göra? Ja, precis. Och det var ju så, det jag upptäckte då förra hösten var ju att alltså, jag har haft insomningsproblem förut. Ibland så sätter det igång massa tankar och sen kan jag liksom inte somna på evigheter. Men om jag väl somnade så var det ändå liksom en garant för att nu hade jag motat Olle i grind och slapp mer ångest. Men det som hände förra hösten var att jag kunde somna in ganska lätt och sen så vaknade jag liksom... Som att jag höll på att drunkna, en djup inandning. Som att någon satt på mitt bröst.
Ah, ja.
Och sen så kom ångesten. Eller att jag till och med vaknade på morgonen med ångest.
Det är ju min stil.
Ja, det är ju fruktansvärt. Så att jag var liksom, jag går aldrig säker på natten.
Nej, du tror att du... Ja, jag somnade så tror jag att nu klarade jag mig. Men ja, så är det
nej,
inte alls sant.
Precis. Nej. Det kan komma när fan som helst. Ja, det kan också så här... När jag sover ytligt, det gör att mina tupplurar nu är verkligen drabbade. För då sover jag jätteytligt sådär så att man ibland inte vet om man sover eller inte.
Mm.
Och förut har jag ägnat det. Det är ju så här Salvador Dalís gamla knep sägs. Att han satt med nycklar i handen och slumrade till. När han tappade nycklarna så vaknade och satte igång och målade.
Mm.
Och i det tillståndet har jag ju försatt mig och känt... Alltså det har varit så här ett härligt psykedeliskt land.
Håller du i nycklarna?
Nej, det gör jag inte. Men för mig nu så är det mer ångest.
Mm.
För att jag... Ja, men där kommer de här, vad gör jag med framtid, vad gör jag med mitt liv, och ligger jag och vilar mitt på dagen, och varför är det stökigt i sovrummet, alltså bara såna där grejer.
Det är mycket liv kvar ju när man är 38-39 som jag är.
Ja.
Du är ju lite yngre.
Ja, 30, ännu mer då.
36 har du fyllt, va?
36. Ja. Mm. Ja, men precis, och det ska ju liksom fyllas med någonting. Och alltså den ångesten har verkligen nu kommit tillbaka, fast jag var fri från den i somras och hyfsat befriad även under våren. Och det är lite som, tror jag, då kan man ju tänka, det finns ju ångest som är så här, till exempel oftast bakfylleångest.
Just det.
Alltså de gångerna man inte har slagit någon eller tafsat någon eller sagt något olämpligt, så kan man ändå drabbas av kemisk ångest.
Just det.
Som är att man har en ångest som egentligen är helt onödig. Det är bara liksom kroppens kemi som ger en ångest. Och så kan ju ångest vara, även om man inte har druckit. Att så här, nej, men du, ta bort den där ångesten. För att den kommer inte leda dig någonstans.
Alltså det som jag pratade om med depressionen. Att man tar medicin för att man har för låg
serotonin
och allt och så vidare.
Precis. Ja. Men sen så finns det ju också ångest som beror på att så här, att mitt undermedvetna säger att så här, du är kanske inne på, du måste kanske välja väg.
Ja.
Du kanske är inne på ett farligt spår. Du kanske inte är helt sann mot dig själv. Min bästa sån var ju när, för mig var ju cannabis en jättebra sån grej. När jag drack, då har jag nog nämnt någon gång, men jag älskade ju röka cannabis och rökte mycket cannabis.
Mm. Du tycker också om att säga cannabis.
Jag kan säga gräs om
det. Ja, nej, men det jag tycker jag är fint. Mm.
Men jag rökte mycket gräs då.
Mm.
Och, men sen så slutade jag tycka om det. Ungefär som att jag älskade tupplurar, men nu har jag slutat tycka om tupplurar. För att det som hände till slut när jag rökte gräs var att jag bara fick en rå noja över min alkoholkonsumtion.
Ja, ja.
Och det var inte så jävla roligt att röka och sen så bara och må dåligt över att man drack för mycket och fundera på vad som ska hända med sitt liv.
Men drack du samtidigt som du rökte då?
Alltså, ibland, men inte alltid. Nej. Men oavsett så kände jag den nojan.
Okay. Så det kunde vara att du satt en tisdag och rökte lite cannabis i soffan och tittade på Dazed and Confused och hade ångest för att du drack för mycket utan att du drack just då.
Ja, exakt.
Ja, och så tänkte du på det.
Eller även om jag drack någon blå kemi. Både om jag drack och när jag inte drack.
Men om du bara drack och inte
nej,
rökte.
Då kände jag... Då
var det...
För då, och när jag bara drack eller inte drack och inte rökte, då kunde jag bara, nej men det här, det är lugnt. Liksom. Mm. Det är så, jag är glad i att dricka bara. Det är väl liksom inte... Det kunde komma då och då, men då var jag väldigt... Då, när jag rökte så var jag skyddslös.
Mm.
När jag inte rökte så hade jag alla möjliga strategier för att styra mina tankar bort från den här ångesten.
Men det var... Alltså, cannabisen gjorde att allting bara... Ja, det, liksom, strålkastarna riktades på det egentliga problemet. Då,
ja, som var och det din... var ju som ett sanningsserum. Liksom.
Men det cannabisnyttjandet lyste inte upp att cannabisnyttjandet var ett problem.
Nej.
Nej. Så att egentligen
nej,
så skulle... Men om cannabismannen då... Han, egentligen, det logiskt hade varit att han slutade dricka. Och bara fortsätta röka och vara nöjd.
Jo, så kan man säga.
Men verkligen. Det gjorde ju inte cannabismannen. Han slutade ju allting.
Nej, för det kändes som det var smart att sluta med berusningsmedel. Men jag vet att jag är ganska glad i cannabis också.
Men var det här en kombination av... Jag har, alltså, var det här en kombination av att cannabismannen och nyktramannen samarbetade? För nyktramannen... Förstår du vad jag menar? För, att, för varför slutade du med cannabis också?
Jo, för, precis. För att cannabismannen lyckades väl... uppmärksamma även nyktra mannen på problemet, så att du får inte liksom skydda dig nu och styra bort tanken, utan du måste ta tag i det här. Och
ja.
Då förstod ju den här nyktra mannen att det kanske är bäst att sluta med alla berusningsmedel då,
ja. Eftersom
det är lätt då att kanske röka ännu mer än man redan gör.
Just det.
Ja, men det som, fast det som hände var ju inte att jag under ett rus bestämde för att nu slutar jag med allt, utan det som hände var att jag slutade röka cannabis.
Det
och
är ju
satsade helt... på drickandet.
Men det är ju en... Okej, för att... Ja, jag fattar. Men då var det ju... Det var ju alkoman här som bara...
Exakt.
Gud, vad jobbigt det var med cannabis. Ja, fick mig att må dåligt över det här mysiga som jag har.
Ja. Och jag tror en cannabisperson hade kunnat säga... Skit den där jävla ångesten.
Ja.
Nej, förresten, det hade personen inte alls sagt. För den hade ju tyckt det var bra att sluta dricka.
Ja.
Det man hade kunnat... Förlåt. Det man hade kunnat säga var... Om man hade varit mer så här... alkohol och drogliberal hade man kunnat säga så här, men det där är ju bara någon slags grej som händer liksom, som cannabisen sätter igång i dig.
Mm.
Försök att hitta ett sätt att röka cannabis utan att känna det, för det är bara så här helt, det betyder ingenting.
Nej.
Det är som samma man att du har din bajsnoja och tror på stan att du har bajsat på dig.
Just det.
När du röker cannabis, det är bara så här, bort med ur systemet. Men det hade ju varit fel, för att det var ändå en bra ångest det där. Alltså, all ångest är ju inte ogrundad.
Nej, för bajsnojan, den finns ju fortfarande kvar. Alltså, det är mycket när du är ute och springer så att du pratar om att bajsningarna är ju en grej. Liksom.
Ja, fast det här var ju annorlunda. För min bajsa på med noja var ju att jag gick på stan och hade rökt och var rejält bäng. Och så kände jag så här... Och det här, vi har faktiskt en lyssnare som har varit med om samma sak. Som vi inte har pratat om på länge. Men i alla fall så...
Vi kanske inte ska göra det just nu, eller?
Nej, men jag har fått DMs om att det finns... Ja. Vi har lyssnare som har varit med om det.
Mm.
Nej, men jag går på stan och sen känner jag så här, fan, det känns som att jag bajsar på mig. Fast det kan jag ju inte ha gjort. För då skulle det kännas jättemycket och så skulle det lukta. Och jag har liksom inte kommit något bajs ur min rumpa, det skulle jag veta.
Mm. Men det är nojor du har. Men jag tänker att det ändå
kretsar... Och sen så fortsätter jag och sen bara... Ja, fast... känns ändå så. Och sen slutade det med till slut så behövde jag liksom gå bakom ett hus och känna efter,
ja,
fast jag egentligen visste intellektuellt att jag inte hade bajsat på mig. För det bara var helt på den säkra sidan.
Men det är ju en klar noja ju. Ja. Man tänker med folk som är paranoida och som blir sådär, att de någonstans intellektuellt förstår att det inte är en konspiration som är riktad mot dem, styrd av Olof Palme eller vem det nu kan vara. Men ändå inte kan låta bli. Eller som han, den här, jag är så fascinerad av vissa sådana här nättroll som ju inte är anonyma. Alltså det är ju någon nu som är åtalad, en 64-åring i Nynäshamn, som liksom bara med sitt eget konto säger att han ska skjuta folk i nacken. Och jag vet inte, alltså någonstans så är det lite hedervärt. Men det är ju deppigt att det är han då som blir åtalad, sen så har vi alla de anonyma som går fria. Man tycker att han borde egentligen hyllas för sitt liksom mod.
Kan bli någon slags hjälte för folk och, som gör att folk vågar.
Jag vet inte hur jag kom in på det. Men jo, men det var ju för att jag tänkte att han har ju... Det är ju uppenbarligen att det är någon noja eller någonting som gör att han inte kan kontrollera.
Nej,
alltså han blir så arg när han tänker på livet och samhället och allting misslyckat där. Så att han, trots att det är hans egen personliga profil på Facebook, så kan han inte låta bli och bara gå in och...
Ja, men det jag kan ta med mig då från den här gräserfarenheten, det är ju det här att så här... Nej, men, ja, det finns massa kemisk onödig ångest, men det finns också den som är värd att ta på allvar.
Just det.
Och det känns ju som den här ångesten som gör att jag sover dåligt, den är värd att ta på allvar. För att problemet är ju någonstans att jag inte vet vad jag ska göra av mitt liv. Att jag inte vet, att jag inte har någon klar yrkesidentitet. Och att jag känner att de sakerna som jag gör nu vet jag inte om jag vill göra om 10 år.
Ja, förutom det här som vi gör nu.
Ja, fast det är inte ens det heller riktigt.
Jaha, vad deppigt för mig.
Jo, men poddar vill jag göra. Men vi kommer väl inte ha en podd som heter Pappapodden. Alltså det kommer inte...
Jag tänker att det är som Coca-Cola.
Ja, jo, men det kanske kan få heta det. Men om vi tänker att så här... När vi startade så hade vi en inriktning på föräldraskap. Och det handlar ganska mycket om det också. Så jag är tämligen säker på att jag inte kommer att hålla på och prata jättemycket om föräldraskap.
Det kommer att vara skitspännande om 10 år ju. Då är ju barnen stora och börjar flytta hemifrån. Hela den grejen. Och där ska man liksom... hur mycket måste de... När de är 19, behöver de ringa och säga att de sover bort? Eller kan de bara göra det fast de bor hemma? Ska de betala? Jag tycker det finns skitmycket spännande grejer som jag ser fram emot att prata med. Så att jag hoppas att du är med mig då.
Ja, okej. Okay. Ja, men visst. Mm. Det kan jag. Men okej, om du tänker då... Ja, men podden får väl...
Fatta ensamheten. Alltså det tystnaden när alla... När både Jojo, Iris och Rut och Manna har flyttat hemifrån.
Mm.
Alltså då är det dig jag kommer ha att prata med om det.
Nej, men vi får prata om det. Men däremot, om man tänker att vi har haft... både du och jag har ju haft någon slags... När vi startade podden så gjorde vi alla möjliga andra saker. Och podden var ett forum där vi kunde prata om föräldraskap. Men det har ju smittat av sig. Det har ju blivit så här... föreläsning om föräldraskap och bloggan om föräldraskap och liksom allt
det.
Det kommer jag absolut inte vilja göra på med.
Nej.
Och det har väl redan så här börjat avveckla.
Mm.
Och sexföreläsningen har ju känt alltid att när mina barn blir i den åldern som eleverna som jag föreläser för, så kommer jag inte vilja ha sexföreläsningar för gymnasie- och högstadieungdomar.
Varför då?
För att det skulle kännas obehagligt att riskera att föreläsa från deras kompisar.
Okej, okay, du tänker så?
Ja. Mm. Ja, så... Och så här...
Men det känns ju som ett ganska... Om jag nu får... alltså, det känns inte som... om man tänker sig så här, gud, jag vet inte vilken riktning mitt liv ska ta. Ska jag fortsätta med sexföreläsningarna? Nej, men det kan jag inte göra, för tänk om jag föreläser för någon av mina barns kompisar. Det känns inte som en... Det känns inte som ett lika grundläggande skäl, tycker jag, att lägga ner någonting, som att det är så här, gud, jag vill göra någonting annat.
Nej, men om man tittar på så här...
För då känns det ju mer som att...
Om man tänker hur man vill ha sitt liv om 10 år, då ska man ju tänka så här, ja, men det här vill jag... Men det ser ju så här, nej, men det där vill jag inte göra.
Alltså, ja.
Det, ja.
Jo, men jag bara tänker att okej, men då är det väl så här, då vill du inte sexföreläsa.
Nej.
Men för det känns ju märkligt om du skulle avstå från det.
Jaha, för jag vill verkligen sexföreläsa.
Men jag kan inte, för att det är pinsamt, för att jag tänker mig göra
det. Det är väl bara en del i det då kanske.
Ja, ja.
Men jag ser inte att jag kommer göra det om 10 år.
Nej.
Eller ens om 5 år.
Nej, eller ens imorgon.
Jo, imorgon och resten
av... Eller du bara stänger av med inspelningen. Det blir ingen mer.
Resten av läsåret i alla fall. Mm. Men... Sen också ett ytterligare så här inkomstben som jag har, det är liksom sociala medier. Det började ju podden på samarbeten och det har följt med på liksom Instagram och sådär. Och det är inte heller någonting som jag vill göra om 5-10 år. Och inte jag tror inte de pengarna kommer finnas längre heller. Då kommer det vara som så här, kolumnister säger att fan, för 20 år sedan fick man ordentligt betalt. Mm. Så kommer gamla avdankade influencers säga också. Det kommer inte finnas. Liksom.
För 20 år sedan fick jag ordentligt betalt när jag lade upp en bild på en, ja, en burk med någonting.
Exakt. Så att det kommer liksom inte finnas. Så därför så... Och sen är det så här, hittills i mitt liv så här, saker har ju hakat i varandra. Man har glidit på en bananskala och liksom, man har hittat något annat jobb och sen så har det löst sig. Jag har aldrig riktigt fattat något beslut eller haft någon femårsplan, utan jag bara...
Du förstår att det är, alltså att det låter lite grann som att jag, alltså att jag hör mig själv prata.
Ja, du, ja, men du har ju levt, ja, på samma sätt.
Ja, ja, visst.
Ja, mm, men jag har bara halkat
så
runt.
Så jag kommer inte kunna ge dig någon, det finns ingen så här, nej. Det här är en blind leder en blind, kan jag säga.
Ja, mm, men jag har halkat runt och liksom såhär att jag skrev kukbruk. Det var min mamma som föreslog. Hon, mm, bara, du borde skriva en bok om sex för, mm, unga män. Det behövs verkligen. Hon hade läst någon DM-blänkare om att nu kommer liksom massa, typ Sandra Dahlén och Emma Hamberg hade skrivit böcker för tjejer i de här ämnena. Bara, mamma bara, du borde skriva den för killar. Mm. Ja. Fuck, kan det kan jag väl göra. Mm. Och så gjorde jag det. Och sen så hade det ena lätt...
Tände en cannabis-cigarett. Ja, man bara, det kan jag väl göra.
Ja, men exakt så var det ju. Mm. Och så där har liksom mitt liv varit. Men, och sen så har det också varit så att jag har haft barn och satsat på att vara med dem. Det har liksom inte varit läget att förkova sig något annat eller satsa yrkesmässigt eller sådär. Men nu känner jag att jag har kommit till en punkt i livet när mina barn i princip går till och från skolan själv och är ganska stora och jag fortfarande inte vet vad jag ska göra om 5 år. Och mina tupplurar blir förstörda av framtidsångest.
Lite som att man har kunnat, om man ska vara hård mot sig själv, lite som att man har kunnat skylla på, ja, att man har haft barn.
Ja,
att så här, nu vill jag vara närvarande pappa, mm, de här åren. Men egentligen det man har gjort är bara tryckt undan någon större problematik. Mm. Ola Lindholm är ju intervjuad i senaste Värvet. Mm. Jag har inte lyssnat på hela. Men,
kokainskandalmannen som var jättekänd barnprogramledare fram till för ungefär 10 år sedan.
Det är ganska roligt för att de inleder med att de säger att typ, intervjun är villkorad med att han, va, inte vill prata om det. Så, men sen så har jag inte lyssnat på hela. För det är lite som att de teaser med att de kanske kommer beröra det i alla fall.
Jag undrar om folk vet nu hur känd han var, hur stor fallet var. Så han var ju så här...
KP-chefredaktör.
KP-chefredaktör, barnprogramledare, Wild Kids, jättekänd, oerhört älskvärd. Och sen också den mest profilerade BRIS-personen.
Ja.
Jag jobbade ju för BRIS bland annat då. Det kanske kändes större för mig än det kändes för andra. Men det var i alla fall ett jättefall när det var en kokainskandal. Men nu så skriver han låtar åt Sean Banan och gör barnböcker, som jag förstår det.
Låtar åt Sean Banan, det visste jag inte. Men han skriver ju, han kommit nu med en bok, ny bokserie.
Mm.
Men i alla fall, det som han sa var att de flyttade till landet, ut på landet, typ för 7-8 år sedan. De har en son som nu är 12, för att de ville liksom ägna sig åt honom. Och då, det som slog mig var ju att för 7-8 år sedan, det sammanfaller ganska mycket med... Alltså det fallet.
Mm.
Men det berörde sig liksom inte med ett ord. Men så att jag har inte lyssnat på hela. Men det jag tänkte på då var så här att... alltså för mig, när jag lyssnade, då kändes det lite grann som en bortförklaring. Mm. Att så här, jag flyttade på landet för att vara med barnen. Ja, fast samtidigt så har du varit med om det otroliga fallet i Stockholm.
Mm.
Så att gå bort, omgruppera liksom.
Ja.
Men sen tänker jag så här, är det så fel... Alltså jag menar, om man är...
Nej, för
jag tänker så här med mig själv, med min ångest, över att jag liksom på många plan inte gör så mycket grejer. Mm. Alltså som man tänker sig med folk runt omkring en som utbildar sig och gör saker och så här. Men samtidigt så... alltså jag tänker att jag skulle ju... Det här är ju också sjukt att man tänker så, men jag skulle ju också kunna vara en riktig jävla fuck-up. Mm. Alltså att jag skulle kunna göra det som jag gör nu, helt bara vilsen i tillvaron, bara fladdra runt och typ samtidigt kombinera det med ett cannabisrökande eller liksom ett sprittsprångande alkoholism eller att man bara är ute hela tiden.
Alltså, förstår du vad jag menar? Så att...
Jag menar att det är så här, jag har ändå att ta hand om sina barn och vara en närvarande pappa, ja, ja, och liksom ge dem en mysig uppväxt är ju... jävligt härligt. Det kommer ju vara härligt för dem när de blir vuxna, tänker jag. Och sen, bevekelsegrunderna från min sida är väl kanske inte riktigt helt viktiga i sammanhanget. Alltså om det är så att jag försöker liksom göra det för att jag inte kan komma på någonting annat eller kan göra någonting annat. Förstår du? Att jag flyr in i föräldraskapet.
Ja, men precis. En risk är ju så här att, men jag har haft det jättehärligt imorgon och jag är verkligen glad att jag har babbat varannan dag, mm, och så. Men den tiden är lite grann över nu. häromdagen i måndags, du jobbade hela dagen och Iris var ensam hemma för att hon kände sig risig. Liksom. Mm. Hon vabbas inte längre. Sen såg jag till att komma så tidigt jag kunde. Så där, men hon behövde fortfarande inte mig när jag kom hem. Hon hade ätit lunch. Så här. Men det, en stor risk är ju liksom att jag, det här har varit jättehärligt under småbarnsåren och sen så bara fortsätter jag vara någon slags limbo. Och sen så, Sara går ju fram som en jävla ångvält på jobbet.
Mm.
Att hon ska bara utvecklas, medan jag fortsätter bara inte utvecklas.
Känner du också att det finns en risk att hon då kommer tycka att du är jävligt avtändande? Ja, vad är det här för tönt?
Ja, och sen att jag liksom säger, men jag har ju mitt familjeliv och barnen bara, fuck you pappa, vi ska hänga med våra kompisar hela helgen.
Mm.
Så att jag, måste jag ju hitta någonting som jag glömde ett yrkesben som jag har också som är nytt, som har mildrat den här ångesten. Det är ju att jag skriver och gör inslag för Sverige springer.
Ja.
Och det är kanske någonting som jag, men inte ens det kan ju säga så att, gud, jag ska bli en liksom löpningsjournalist om 10 år. Det vet jag inte heller om jag vill. Så därför det är annat är att jag funderar på, för ett år sedan när det här kom, den här ångesten, så började fundera på att bli psykolog.
Ja, men det är ju min också go-to-grej ju alltid. Och det var ju det som var när jag blev programledare. Alltså när jag halkade in i det, då var det ju att jag skulle läsa psykologilinjen. Men sen så fick jag ju ett jobb på tv istället.
Ja, vad hände med det nu då?
Nej, alltså mitt problem är ju...
Har du betyg och så här?
Nej, mitt problem är ju att dels att det är svårt att komma in, men sen också att jag inte vill ta hand om andra människor. Jag skulle vilja läsa psykologigrundkurserna. Det är en sak som jag tänker på, att jag ska börja förkovra mig mer. Alltså läsa kurser på universitetet. Alltså, det tycker jag känns spännande.
Nej, för du måste ju på något vis hitta ett yrke för framför personer. För du har ju inte ens kunnat jobba på ett produktionsbolag... För att du inte vill jobba för någon annan, utan du måste jobba för dig själv.
Ja, typ så.
Fast antingen så hittar man då ett yrke som passar med den läggningen. Och det finns ju massor.
Ja.
Eller så försöker man ändra sin läggning. Men jag tänkte då, psykolog. Fördelar med det, oj förlåt jag spottade på det. Fördelar med det yrket, det är ju att det är ett oerhört intressant, som du säger, ämne.
Mm.
Och jag tror att det ger mycket att lyssnas väldigt mycket på andra människor. Och det är välbetalt. Det är ett högstatusyrke.
Ja, välbetalt, alltså beror ju på lite grann vad man...
Ja, man kan väl tjäna hyfsat på det.
Mm.
Och det kan också leda till andra saker. Alltså att man kan skriva om... Alltså man kan fortsätta föreläsa och skriva och sånt som jag gillar nu. Eller podda eller så.
Mm.
Så det är ju jättebra på det sättet. Mm. Och man får en yrkesidentitet liksom. Mm. Nackdelen är väl att jag vet inte ens vad jag får betyg. För att jag tappade bort dem.
Du skulle behöva göra högskoleprovet.
Ja, kanske det. Mm. Ja, usch.
Det var det jag började göra då.
Ja.
Och det var, då var man ju tvungen att ha 2,0 max på högskoleprovet. Eller typ så här, läsa i Umeå eller något sånt här.
Ja, men precis. Det mycket av ju... det där. För jag kommer ju inte, även om barnen är mer självständiga, så kommer jag liksom inte bo i Umeå och leva studentliv.
Men det du kan göra är ju att bli någon sån här hittepå-person. Som han, den här gula, blå, röda gubben.
Vem är gula,
blå, röda? Han som skrev den här boken om att människor är gula, röda, blå. Som
ja, men det finns massa olika, att man blir samtalsterapeut.
Ja, precis. Mm. Men då kommer du ju bli bespottad av de som man då egentligen vill imponera på.
Nej, det vill
på.
Jag inte, för det jag vill är ju att jag ska ha en yrkesidentitet och kunna säga att jag är det här.
Mm.
En annan... Så, nackdel är då, jag behöver nog läsa upp en jävla massa eller göra högskoleprov på ett lyckat sätt, vilket blir svårt eftersom jag är skitdålig på matte och så. Och det är också nackdel att det tar jättelång tid att utbilda sig till det här.
Mm.
Och det är liksom heltidsstudier som är ganska betungande, samtidigt som jag måste dra in pengar.
Mm.
Så det är skitjobbigt. Ett annat jobb som jag tänkt på. Jo, förlåt. En tredje... Nej, för det behöver inte vara något. Jag tänkte att man lever ganska inrutat sen när man är psykolog. Men där känns det ändå som att man kan ha en egen mottagning där man inte behöver jobba liksom hela tiden.
Ja, men det är roligt att du... Jag satt och diskuterade, jag var på 40-årsfest i helgen, så jag diskuterade med ett par där den ena kvinnan, hon var verksam psykolog.
Ja.
Och mannen var inte det. De hade träffats på psykologlinjen. Han hoppade av efter 2 år för han tyckte det var värdelöst sen när det liksom närmar grundkurserna med hur människans psyke lite grann funkar. När det sen började bli liksom någon slags praktiskt. Det tyckte han var skittråkigt. Men jag menar, det är ju inte som att man bara... Ja, och sen starta en egen mottagning. Jag menar, hon jobbar ju asmycket åt liksom typ socialförvaltningen eller någonting och sliter ju hund och det är ju skit. Alltså, det är ju inte som att man, det är inte som att man går psykologlinjen och sen så bara går in i någon sån här Chesterfield-värld.
Jo, där, det kan
där,
man
ju. Nej, men det är klart att du måste ju bygga upp ett, det är ju liksom hårt arbete.
Men det är ett hårt arbete att marknadsföra dig själv. Men det är klart att du kan ha en egen mottagning, men sen ska ju kunderna in förstås.
Ja.
Mm. Eller kunder kanske inte, att klienter.
Mm.
Såklart. Nej, men de kommer väl inte automatiskt genom att titta i gula sidorna.
Nej.
Men det förstår jag. Men det är som en frisörsalong liksom. Att många jobbar på andras salonger för att hitta en kundstock. Sen finns det kanske andra som är mer om sig och kring sig.
Jag hoppas att vi har många psykologer som lyssnar på det här nu som tycker att det här är spännande.
Ja, men jag tror att det är så. Men nu, hör av dig.
Jag förstår det eftersom du säger det.
Ja.
Ja, jag är inte riktigt lika säker. Men...
Nej.
Nej.
Nej, men om man ska börja jobba på någon annans mottagning då, eller i socialtjänsten eller på en skola eller så, då är det så här.
Första linjen är vanligt också. Det är de vi har haft kontakt med mannen och sådär. Att man sitter på vårdcentral. Att man är en sån här som liksom tar emot först från början. Väldigt mycket administration, väldigt mycket pappersarbete och bara slussar vidare in i olika andra sammanhang.
Ja, det verkar ju lite tråkigt. Och sen så är en nackdel att man jobbar ju mycket. Det är ju säkert 8 timmar per dag.
Ja, det är ju skitmycket jobb. Mm.
Ett annat jobb som jag funderar på mer och mer nu. Mm. Förra året så var det bara psykolog. Nu är det som liksom favorittippat nu.
Mm.
Kan du gissa?
Då ska vi se, alltså, nej, alltså med dig är det ju aldrig, man vet aldrig.
Vi får se om du blir förvånad nu eller inte. Brandman.
Ja, ja, men det är inte jätteförvånad, men jag tänker på Daniel Bojazoglu.
Mm,
han är en deltidsbrandman ju.
Poeten. Nej, han är deltidsbrandman, då är man ju inte brandmansutbildad.
Jo, men han är ju, han jobbar ju inte heltid.
Nej, man kan vara brandman på deltid, fast det är inte samma sak som deltidsbrandman om du fattar. Om man är deltidsbrandman, då har man du jobbar som lärare eller du jobbar som polis eller jurist, men sen så måste man vara redo att rycka in när man behövs.
Ja, men jag tror att det är det han gör. Han är poet. Och sen så är det liksom men,
för jag tror nämligen att han sitter på sin brandstation och är brandman.
Ja.
Deltidsbrandman, det är så här, man utbildar sig typ 2 helger eller någonting. Mm. Och sen så kan man vara det. Men det jag tänker då, det är, och det vet jag att min lillebror är sugen på att bli.
Mm.
Men det jag är sugen på är att bli brandman.
Mm.
Så jag börjar kolla upp vad det är för utbildning och sånt där. Man utbildar sig, det heter typ så här MSBs olyckorutbildning 2 år.
Mm.
Och sen så utbildas man hos en brandstation typ efter det. Och det som är bra med det är att jag tror att det skulle ge mig någonting som jag saknar. Alltså jag är så himla lite killen vid grillen. Fast det skulle man ju bli om man behöver liksom klippa upp någon bil där det sitter någon ihopklämd stackare eller sådär.
Det är där allting faller på. När jag tänker på alla de där, psykolog eller brandman eller någonting, det är ju så här. Alltså, jag kommer ihåg när jag gjorde ett reportage när jag var på MTV från en brandstation. Vi jämförde brandstationer och hårspray. Det var, och då liksom när de visar sin bil och så bara, vad har den här tången till? Så bara, ja, men det är den vi plockar kroppsdelar med i tunnelbanan.
Ja.
Och då när jag tänker liksom tanken fullt ut att man så här, men vet du, en sak som jag tänker på, som jag har tänkt på dels för att jag har en bekant som gör det, och sen så också för att jag träffade, det är ju en som jag träffat i bastun när vi har varit på Tanto. Det är ju att bli lokförare. Men det faller också på att alla lokförare dödar ju folk. Alltså det finns ju nästan ingen lokförare som inte har kört över någon
liksom
som
accepterar.
Ja, men det är ju så, men det är ju vidrigt. Ja. Alltså fan, tänk dig att sitta i allsköns ro. Och så bara ligger det någon sån här stackars flicka i 15-årsåldern som har skurit sig i armarna och lyssnat på Marilyn Manson och har tagit någon Valium och bara, så ska man köra över henne.
Han som du tänker på Tanto Bastion, han kör ju tvärbana. Och där är det inga.
Nej, men inte här jag tänker på. Jag tänker på han som var ingenjör.
Han som, okej, kör han också?
Nej, men han fick mig att tänka på lokföraryrket.
Okej. Ja, men, nej, men det är inte ens tänkt på. Det vet jag inte om det är. Det var ju drömjobb när jag kanske gick gymnasiet att sitta i spärren i tunnelbanan.
Ja,
just det. Jag tänkte att man skulle sitta och läsa och sådär. Mm. Men brandman är ju så jävla bra för att det är det enda jobbet där du har en massa fritid på jobbet.
Mm.
Man är på stationen och sen är det inte en alarm. Du städar bilen och du städar stationen.
Men spela innebandy känns som att man gör mycket.
Mm. Sen ska du spela innebandy. Du ska träna. Mm. Du sticker ut och springer. Du styrketränar. Du sitter och kollar på film eller skriver poesi. Och det känns ju oerhört tilltalande.
Mm.
Och sen också den här liksom lag- och kamratandan kanske jag behöver mer av i mitt liv. Det är något som jag aldrig har haft.
Ja.
Och sen så... Jag ser redan framför mig brandstationen vid Källbrink i Huddinge. Att det är där jag ska vara. Liksom.
Ja.
Jag ska lyfta mycket och sådär.
Ja.
Och ha det mysigt.
Jag tycker det låter...
Och jag tror att jag skulle bli liksom delvis en annan och mycket bättre person.
Ja. Men,
och det är också tydligt, en brandman. Alltså det är inte särskilt otydligt.
Nej.
Sen det tredje... du ska då få bestämma vad jag ska bli av de här sakerna.
Mm, det är psykolog och brandman hittills.
Mm. Det tredje är... lärare.
Mm.
Och det känns ju som att det är ett yrke som jag känner till. Min mamma var lärare. Min morfar och min mormor var lärare. Min syster är ju forskare, så hon har ju varit lärare.
Mm.
Det är ett yrke som finns i familjen. Mm. Jag är jättemycket i skolor redan som där. Jag är van vid att äta lapskojs. Och jag är van vid att stå och prata för elever och försöka entusiasmera dem. Och det känns som ett meningsfullt jobb. Jag märker på min mamma att man håller sig ganska ung av att hela tiden träffa ungdomar. Och liksom skärpt. Nackdelen är väl att det är väldigt slitsamt att försöka entusiasmera folk.
Ja.
Att lägga sig på en sån hög energinivå.
Vilken årskurs har du tänkt dig? Gymnasiet eller?
Ja, jag tänker mig väl gymnasiet.
Ja.
Men högstadiet skulle också kunna vara tänkbart.
Ja. Nej, men det, alltså,
och sen är det väl en lång utbildning som är säkert rätt seg.
Ja, alla de här grejerna är ju, förutom brandman, det kom in lite som en... är ju sådana som jag också har tänkt på genom åren och genom livet. Men allting faller ju på, vilket ju är... Det är ju att det handlar om att mötet med andra människor.
Ja, vill du inte möta andra människor?
Ja, inte varje dag, inte hela tiden. Alltså, nej. Det är så här, jag menar som...
Nej, den är ju lite jobb att du ska göra varje dag.
Att man måste gå upp på morgonen oavsett. Och så här, idag så ska jag liksom entusiasmera de här eleverna. Mm. Eller ta hand om den här... jag har svårt... Då är jag, har jag lättare. När jag jobbade på rökeriet, alltså som på slakthuset, på fabrik. Då var det skitsamma vilket jävla humör jag var på morgonen. När jag kom dit till slakthus, till vet du, rökeri, och stod där med kastlen och den skulle packas och vägas. Och, då var det ju... skitsamma vad fan det är för jävla vad jag är på för humör och hur jag mår. Det blev alltid bra liksom. Vid frukostrasten vid 7:30 så var man på banan igen. Men det där, alltså de gångerna jag har haft såna här yrken där jag har varit, när jag haft en dålig dag och jag ska, alltså det går ju inte alltså. Jag
får ju... Hur är det en dålig dag då? Vad händer då?
Nej, men att man, om jag vaknar med ångest och liksom mår...
Men det är det du slipper, för du har ett jobb.
Ja, fast man gör ju inte det. Jag menar, gud, jag kommer ihåg, jag hade ju sådär, det är länge sedan, men jag hade ju sådär att jag liksom, du vet, spydde på morgonen och sådär, när jag skulle gå till jobbet, för att jag hade så, tyckte det var så vidrigt.
Ja, men du borde ju bli sjukpensionär då.
Ja, men det är väl det jag är typ, eller?
Ja.
Mm. Nej, men jag tänker att, alltså för jag brottas med det här hela tiden också, men jag tänker ju att, att man, jag tänker mer att det är, att livet för en framåt, alltså på något jävla vänster. Och att det här är liksom min grej som jag håller på med. Att jag måste göra det. Sen kan jag väl... Jag kan ju tänka så här, att det vore ju nice att börja typ jobba med radio igen. Alltså att hitta någon sån. För nu tror jag att... Nu är poddgrejen och allting sånt är så himla inkört. Så då skulle man hitta ett system för att kunna kombinera. För anledningen till att jag slutade med radion in the first place var ju för att vi skulle kunna dra in deg på podden. Jag tror att det skulle kunna gå att lösa bättre idag, faktiskt. Så det är väl det. Det kände jag när jag var i Danmark, eller när jag var i Tjeckien. Jag har ju varit där på 3-dagarsresan med pilsner och gräll och skördat humle.
Ja.
Jag var ju faktiskt, det är ju också en grej apropå fabrik. Jag var ju näst snabbast på att skörda humle.
Ja, det är otroligt.
Ja, det kändes jättebra. Men då är det ju det här klassiska att folk frågar vad man håller på med.
Ja,
och då märker jag ju nu att när jag pratar med de här danskarna, det var framförallt, det var därför jag sa Danmark, för det var två danskar. Då märker jag att det som jag säger till dem, för att det känns konstigt att säga att man bara håller på med podd och blogg.
Mm.
Det blir liksom, men då det jag faller tillbaka på är ju att jag är en TV-host eller radio-host utan show. Och sen så gör jag det här. Alltså det känns liksom lättare på något sätt. Så att det är väl lite grann någon typ av identitet som jag har ändå i grunden. Som, ja... Det får väl göra, det känner jag så här, det är väl det jag får göra någonting av. Mer än någonting annat. Alltså jag kan inte hålla på med det här, för att det som jag tänker att de grejer som jag har gjort som jag mått allra bäst av, det är i mitt liv, det är ju det här podden,
knulla och supa,
ja, och det här podden, och också när jag skrev krönikor mådde jag väldigt bra av. Så det vill jag göra mer, det vill jag fixa. Och sen så mådde jag ju faktiskt bra när jag hade radioprogram och ledde dem, och så här, och när mådde jag inte bra, jo, men det var ju när jag gjorde såna här saker som påminner om psykolog och allt sånt annat. Så att då får man ju, då får jag ju tänka att då får jag väl gå ditåt och försöka göra saker som gör att jag hamnar där på något sätt.
Jag har ju
du ska, du, alltså det finns ju en grej som du inte berör som jag tycker är märkligt. Det är ju skrivandet.
Ja.
Alltså du inte ens nämner det. Du är ju liksom, det är ju din talang. Alltså du är ju
som,
duktig.
Som min motsvarighet till din TV-host. Ja. Att, det är min identitet, skribent.
Ja. Men det nämnde du inte ens här. Nej. Du sa lite i en passus att du skulle skriva poesi på brandstationen när de andra spelade innebandy. Typ.
Just det. Mm. Nej, men för att det känns väl ganska jobbigt att hela tiden uppfinna saker. Det är väl det också.
Jag vill läsa en bok om en person som är typ brandman och alltså allt det här som du beskriver. Mm. Jag vill läsa den boken.
Ja, det kanske är det får bli då.
Nej, det vet jag inte. Men jag börjar känna att
det är brandman och skriver en bok om brandman.
Ja, men
jag tänker så här, ni som lyssnar kan väl rösta, vad ska jag bli? Lärare? Eller jo, men jag skulle säga det att det enda jag har prövat av de här yrkena, det är ju lärare. Och det var...
Och du har inte prövat psykolog alltså?
Nej, inte än. Men det var väldigt, väldigt belönande att vara lärare. Men jag var ju det genom... Jag jobbade ju på en vikariepool. Mm. Så det var onödigt slitsamt att folk ringde mig 7 på morgonen och sa så här, åk till Rågsved och ha en musiklektion liksom. Ja. Men sen under en period, 3 månader jobbade jag på samma skola. Och jag minns mest att det var kul och jag älskade de här ungdomarna. Det var en mamma, det var Östermalmsskola, som sa, kan du följa med min son hem idag? Nej, det var inte en Östermalmsskola, det var Hjorthagen och han bodde på Östermalm. Uh-huh. Och mamman sa, kan du följa med min son hem? Jag hinner inte lämna honom och du verkar tycka så mycket om honom och så fin med honom och sådär. Så kan du vara med honom några timmar tills jag kommer hem?
Okej.
Okay. Jag bara, ja visst.
Och det var typ första gången ni... Nej, då hade du träffat honom några gånger.
Nej, men jag jobbade med honom. Men, ja. Men det var ändå så här konstigt att hon bara kunde styra mig till att ta hand om honom flera timmar och åka hem med honom. Mm. Eller hur?
Ja, men sådana där är ju överklassen. De är ju bara på min självklarhet bara.
Ja, men det funkar ju inte om jag ska bli lärare.
Nej.
Att jag åker hem med folk sådär.
Nej.
Men jag minns att jag var så trött alltid när jag kom hem på dagarna, så att då bara liksom la jag mig och rökte gräs och drack tills jag somnade.
Mm.
Och det vill jag inte göra.
Nej, men det kommer ju inte hända eftersom du har barn och familj.
Just det.
Mm.
Ja, men rösta. Säg till, det kanske är någon av er som lyssnar som är psykolog eller brandman eller lärare och kan avråda eller...
Men jag vill ju slänga in alltså den skribentgrejen också.
Ja, just det. Renodla det och skriva någonting med det.
Mm. Det vill jag ha med i mixen.
Men det är så deppigt att vara skribent. Min pappa är skribent. Det är skitdeppigt. Man måste hålla på och skriva hela tiden.
Men du kan ju göra andra saker samtidigt.
Ja, ska sälja in det och det ska sälja och liksom så här. Jag vill helst inte vara mitt eget varumärke.
Men det är roligt att du, alltså det som är att du beskriver någonting som du känner till.
Mm.
Och det är deppigt. Men sen så har du ju ganska vaga bilder om hur det är att vara psykolog och brandman.
Men lärare har ju koll på.
Ja.
Och det känns inte alls deppigt.
Nej.
Då slipper man sälja in sig själv. Man säljer in sitt ämne istället.
Mm. Mm.
Jag vill inte sälja in mig själv.
Nej, du är trött på hela den grejen.
Ja.
Mm. Usch.
Jag vill inte hålla på att vara liksom någon person.
Men det är det ju.
Ja.
Du är ju en ascool person.
Magister Forsberg.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Jag var ju i Prag här, som sagt, jag var i Pilsen.
Pilsen, det känns som att det har med pilsner att göra.
Ja, det är precis det det har. Mm. Alltså, all pilsner, den kommer ju därifrån.
Eller,
från början. Ja.
Hade det varit en bra resa för mig? Hade jag kunnat fråga så här,
Kan jag få alkoholfritt?
Nej, det hade inte varit bra.
Nej.
Nej, alltså jag har ju inte gjort annat än att druckit öl.
Är det så?
Men det som är bra med den här...
Har du varit full?
Klart jag har varit full. Mm. Det är svårt att inte dricka öl hela tiden utan att bli full. Men det som är bra med just Pilsner och öl, om jag nu får... bli som att det är sponsrat här. Men det är ju... Den är 4,4-procentig.
Yes.
Alltså det finns liksom inget annat.
Mellanöl.
Ja, precis. Och det gör ju att man kan ju sitta en hel kväll. Om man då inte så här, hakar på de danska utropen om shots, utan man bara håller sig till mellanölen, så blir man ju aldrig liksom full på det sättet. Alltså att det blir... Det är svårt att bli. Sen så har ju de en...
som lyckades med det var ju han, vad heter han? Peter Bratt.
Ja.
Han,
nej, men han drack ju folköl.
Ja, typ, han drack ett sexpack i garaget på morgonen innan han gick till jobbet. Folköl. Det har jag alltid fascinerats av.
Ja.
Alltså 3 liter öl drog han i sig för jobbet.
Nej, fy fan.
För att han kom på att det skulle liksom vara bättre för honom.
Men jag har ju druckit mest någonting som heter schnitt.
Mm-hmm.
Schnitt. Det är att man, de serverar ju sina sejdlar. Och då är en schnitt, då är det... alltså de hade någon resonemang om varför man gör så här, men det är liksom om man tänker sig glaset, så är det 2 fingrar öl och sen så är det 3 fingrar skum och sen så är det 1 finger luft högst upp. Alltså det är så det serveras. Och sen så har de så här tapsters som åker runt i världen och lär ut hur man ska tappa upp ölet. Ja. Men i alla fall, och då
det är en det kan grej. Tapster.
Det skulle kunna bli. Ja. Du ser ut jättemycket som en just nu, som en jättekänd tjeckisk tapster som är runt i hela världen.
Men det finns kända tapsters.
Ja, gud ja. Ja, men i alla fall, och den sån här schnitt, den är ju liksom, det är ju inte så mycket öl i en sån.
Nej.
Alltså du hörde ju hur, så att man dricker väldigt mycket sån här.
Jag skulle kunna dricka bara luften där. Den översta.
Ja, precis. Det fingret är för de som inte dricker alkohol.
Mm.
Men några grejer då som jag lärde mig här. Dels så är det att, apropå det som du pratar om, att du gärna vill tillhöra någon slags manlighetsgrejsimojs där med brandmansprylen. Att du
skulle... Eller lag, sa jag.
Det var ju något också med killen vid grillen, nämner du som.
Ja, just det.
Ja, och det är man ju verkligen då om man är brandman. Fast så jobbigt, då släcker man ju. Ja. Och att jag har 2 söner, eller framförallt en son, har ju gjort att jag är ju killen vid grillen i sådana sammanhang. För att mannen är ju så otroligt intresserad av fotboll och sådana där saker. Så att jag kan ju ganska mycket nu. Jag menar, det är ju Premier League hela helgerna hemma. Alltså det är ju liksom, och mannen bara kommer ju så här, nu har han flyttat dit, nu är han där. Och du vet, det är liksom alla sådana. Så att jag snappar ju upp en del.
Mm.
Och då när man sitter med 2 danskar som liksom var, där fotboll är livet. Alltså jag kan ju snäga fotboll. Utan problem med dem.
Jag hoppas du inte gör det på danska.
Ja, men det blir ju att man fördanskar ju. De försvenskar ju, man fördanskar ju. Det är så man möts. Man pratar någon slags skandinaviska. Det var en väldigt rolig grej som hände.
Jävligt fördanskat om du säger snäggvis skandinavisk.
Ja, men jag gillar ju att liksom bre på. Jag tycker att det är ganska roligt. Men det var en sak som jag inte förstod. Det var helt plötsligt när vi satt så här och drack schnitt på en utservering. Och sen så var det en dans som helt plötsligt bara pekade upp på torn. Och då sa han, torn! Torn! Och jag tänkte att det var som Joel när han typ, det var ju ingen som såg en bil. Att han bara, bil! Bil! Så jag bara, ja, det trodde verkligen det. Jag bara, ja men det är ju tornet som är på kyrkan. Vi gick ju förbi det på... Han bara, nej för fan, det är torn! Och jag bara, vad är det? Ja, det är torn. Det är kyrkan. Det är en katolsk kyrka. Alltså det gick förbi den. Det var med den här ängeln. Man skulle röra den. Men vad fan, du var ut så... Det är torn! Ja. Och sen till slut så sa han i alla fall thunder. Och det är ju roligt att vissa ord är ju så olika som man inte fattar någonting. Det är ju kul ändå att med danska och svenska det ska man så, för det är alltså, om man ska,
men ändå sjukt att han började skrika så mycket också.
Ja, men det var ju jättehäftigt blixtfenomen då. Men det är alltså, Torden. Alltså Tor.
Mm, det är Tor som gör det.
Torden. Fast det är på danska då, så det blir torn. Ja, det var ju väldigt kul. Och då tyckte han, när jag sa då att det heter Oscar på svenska, det tyckte han det var det sjukaste han har hört hela sitt liv.
Ja, det är ju sjukt.
Ja, det är sjukt. Men då började jag prata om så här, vad heter det? Omnimanipoetiska, vad heter det? Vad är ordet? Om du vet, när det är ljudhärmande adjektiv.
Mm.
Att det är Oscar.
Är det så?
Nej, jag vet inte. Jag gissade det. Jag tänker att det är det.
Låter ju inte riktigt. Oskha!
Ja, men det är väl det.
Ja, kanske.
Men sen så var det en annan grej som jag började tänka på. Det var ju att alla andra språk, där man skålar, det heter nazdravi på tjeckiska. Det är ju som nastarovia. Alltså lite det. Det är så här to health. Alltså det, att det är någon liksom... Mm, så. Och cheers, det är också en hälsning liksom. Du vet, I cheer you typ. Men att vi på svenska säger skål. Och då tänkte jag att det
chin
måste
chin ju... är väl också lite i för sig, va?
Chin chin?
Mm.
Ja, men det är om poetiskt, tänker jag. Ja. Det blir ju det. Mm. Eller hur?
Alltså, chin chin är inte en hälsning.
Nej, men då började jag tänka, för att vi sa ju på liksom 1700-talet, om du minns, alltså, då var det ju gutor.
Just det.
Det är ju liksom Bellman, gutor, det känns ju ändå så här, gott år. Mm. Alltså det är ändå någon sån här hälsning. Men sen så är det, så, skål, det kommer från isländskans skali. Och det är ju, alltså, det är ju ett kärl, alltså skål. Och då tänker jag, vikingar, vi var så jävla fulla. Så att när det kom så utlänningar och så här, skulle så här cheers eller to health, det enda vi kunde säga var att vi tog upp det, bara, skål, att det var det vi sa, det vi höll,
vi nämnde det,
där skål, ja, och så drack vi det. Det var också en grej,
så du och super i Prag och sen kommer det här med olika språkspaningar.
Ja, men det är inte spännande.
Sen du borde alltid vara i Prag och super och komma med spaningar.
Sen en annan grej som jag
är en språkspaning.
Nej, det är ingen språkspaning. Det här, men det här är en ganska kontroversiell spaning.
Okej, det gillar jag.
Den här vet jag inte ens om jag kan säga, men
säg den i alla fall.
Ja, men jag gör det. Alltså, det slog mig när jag kom hem. Det slog mig redan när jag gick på flyget, skulle flyga hem. Vet du vad jag tänkte på då? Vad fan? Ah, vilken snygg tjej. Alltså flygvärdinnan.
Ja. Varför är det kontroversiellt?
Och så sa jag hello. Och då sa hon så här, ja, hej, hej. Ah, hon var svensk.
Mm.
Och sen så flög jag hem och sen så gick jag av. Och sen så Arlanda så bara, fan mycket snygga tjejer det. Och sen så åkte jag tunnelbanan hem från centralen. Och bara, det är så jävla mycket snygga tjejer och vackra kvinnor. Så att min spaning är ju då, det är därför jag inte riktigt kunde riktigt säga
den. Den spaningen drog efter min första språkresa till Cambridge i 8. Ja, så får man hem och berättar om...
Ja, men då får du den nu, igen. Och ni som lyssnar. Alltså, det är helt sjukt att vi i Sverige har så alltså hög lägsta nivå. Alltså, när man tittar i Tjeckien när vi var där, då är det så här... Alltså, det är klart att det finns en topp på jävligt vackra kvinnor. Men i Sverige, jävla bredd vi har. Det är helt otroligt att man kan sitta en tunnelbanelinje i rusningstid.
Elitbredd.
Ja, men i rusningstid. Och det är så här, liksom helt vanliga jävla tvåbarnsmorsor som åker hem från sina jobb där de har suttit och slavat typ hela dagen. Typ min fru. Liksom där de har suttit och slavat och de kanske är så här utfasade, trötta, ska hem och laga middag. Men de är så jävla snygga. Mm. Det är helt sjukt ju.
Ja, det är kul. Mm.
Får man säga så? Kan man berätta det här?
Ja, jag tror, i och med att de flesta var lyssnare svenskor, så är det ju okej. Om det hade varit så här, i Tjeckien var alla så jävla snygga. Till och med tvåbarnsmorsorna var snygga. Då hade det varit värre ju.
Ja, men, nu är det ändå som att jag hyllar.
Min spaning är med öst. Kvinnor säger att vi har en större bredd av vackra människor. Om du tar 100 svenska kvinnor mot 100 tjeckiska, så det är större sannolikhet att en svensk kvinna är vacker. Alltså det finns fler i den här gruppen som är vackra. Men däremot de som är vackra i Tjeckien, de är ju så jävla vackra så att man dör.
Ja, precis. Så ja, men det är det jag menar. Att det är...
Vi har bredden, men de har liksom toppen.
Ja. Ja, men det är väl en... Men tror du... Ursäkta. Tror du att det här är...
Ska vi säga någonting om mäns utseende för balansens skull?
Nej, det ska inte göra.
Nej.
Men det som... Jag har ju pratat om det här tidigare med... alltså det här med att jag kom på att... Anledningen till att jag inte liksom blir lika attraherad av män och tycker att män... Gud vad män är liksom faviga och hit och dit sådär. Är ju för att jag är heterosexuell. Mm. Och att jag går igång på kvinnor på ett annat sätt än vad jag går igång på mig. Förutom på dig just nu. Du är väldigt snygg idag, mannen.
Tack! Ja, jag har keps på, som aldrig haft.
Ja, men du har också skäggstubb och mustasch. Alltså det där... Så där ska du fortsätta ha.
Ja, tack.
Hoppas du vågar ha det, att det inte bara är tillfälligt.
Nej, visst.
Nej, för det är jättesnyggt. Ja, men så kanske det är då. Att som jag upplever svenska män, alltså så är det i Tjeckien med kvinnorna. Alltså eftersom jag är heterosexuell så går jag liksom inte igång på män per se. Men när det kommer en snygg man som du, då kan jag ändå liksom, ja men han är ju jävligt snygg, förstår du? Men det stämmer ju inte heller då, i och med att jag i Tjeckien inte riktigt går igång på bredden som finns där.
Nej, just det. Men på toppen.
Ja, på toppen. Ja.
Nu ska vi avsluta för att jag ska sticka
åker iväg till Bohuslän med min familj. Jag ska köra bil så långt inåt helvete, jag tror det är 6 timmar. Vi hinner till middag ikväll och sen så med start imorgon så ska jag och Sara köra 3 dagars lopp. Så vi ska köra 70, alltså springa 75 kilometer på 3 dagar.
Men är det barnen med också?
Ja, ja, de går på kids camp och ska fiska krabba och de ska ha ett springlopp och de ska bada och gå på zoo och sånt där. Så de kommer att ha jättekul.
Vilken underbar helg.
Men visst är det coolt att Sara ska springa 75
kilometer? Ja, jag vet. Men jag känner, alltså, det hela den grejen kan vi inte gå in på.
Nej,
vi får ta det nästa vecka ut för det.
Ja. Tack för idag och glöm inte att rösta om vilket yrke jag ska välja.
Ja, det är bra. Hej!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.